Synpodden.
Varför ska de blinda barnen lära sig att läsa? Det är faktiskt någonting jag inte kan förstå. De behöver inte tänka längre än sin näsa. Det finns ändå inga jobb som de kan få. Ärligt talat vill jag inte alls att de ska vara.
Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Synpodden. Idag kommer vi ägna hela avsnittet åt punktskriften, vårt underbara skriftspråk. Förra året fyllde punktskriften 200 år och för oss som är punktläsare är den lika aktuell som alltid. Det är ju så att vi inte har någon lagstadgad rättighet att få lära oss punktskrift. Det ska vi prata lite mer om senare. I TechPep kommer Henrik Götesson lära oss mer om hur man skriver med punktskrift på skärm på sin iPhone. Vi ska också få veta mer om hur Riksorganisationen Unga med synnedsättning tänker kring rättigheter och skyldigheter i punktskriftsundervisning. Det och mycket annat ska vi hinna med. Vi har ett fullmatat avsnitt framför oss. Jag vill också passa på att nämna att dagens avsnitt är sponsrat och möjliggjort av stiftelsen De blindas bokfond. En stiftelse som delar ut stipendier till unga studenter och även tillgängliggör litteratur såsom punktskriftsnoter till musikstuderande med synnedsättning. Vi är glada och tacksamma att stiftelsen har valt att stötta Synpodden. Om du vill veta mer om deras arbete, gå in på www.deblindasbokfond.se. Men nu ska vi träffa Hauran, en kille som redan som barn lärde sig läsa punkt, delvis av egen motivation.
Ja, jag heter Hauran Hylgard. Jag är 20 år och jag är gravt synskadad.
Berätta lite. Du berättade för mig igår i telefon om din historia med punktskrift. Berätta lite om hur det började.
Ja, det började väl så fort jag kom till Sverige. När vi märkte att jag hade en synskada. Så blev det ganska direkt av kontakt med SPSM och syncentralen för att se. För att få mig att lära mig att leva med synskada då. Och punktskrift var då en av de första stegen som skulle börjas då, för att vi visste inte riktigt hur min syn skulle utvecklas över tid. Och i början så, när man är väldigt liten, så har man väldigt lätt att ta in och lära sig. Och punktskrift skulle då i så fall vara väldigt snabb för mig att lära mig. Ifall jag skulle behöva det i senare ålder, så var det bra att ha börjat så fort som möjligt med just det.
Så du lärde dig helt enkelt själv liksom?
Själv kanske inte. Jag hade hjälp från, jag fick ju jättemycket hjälp från mamma och pappa och SPSM och syncentralen då, med material och studiemedel då, för att lära mig då läsa punktskrift.
Och hur pass bra lärde du dig liksom, eller vad man ska säga, kunde du liksom läsa flytande?
Ja, jag själv tyckte jag var bra på det. Efter ett tag så kunde jag läsa med båda händerna på papper, ord och ja, med lite långsammare tempo kanske också läsa sidor av böcker då. Men med böcker tog det lite längre tid, för det var mer text och jag blev ganska snabbt trött i huvudet, vilket gjorde att det tog lite längre tid att läsa längre stycken.
Okej, men sen när du skulle börja grundskolan, då blev det lite annorlunda. Berätta vad som hände då.
Ja, när jag väl skulle börja grundskolan så var det ju frågan, behöver jag punktskrift även när jag började min utbildning då på skolan? Och då blev det då skulle de ju göra massa tester för att se om jag var mer lagd åt det taktila hållet eller det visuella hållet när det kommer till att läsa. Och de gjorde en massa tester för att se hur pass bra jag var på det ena eller det andra och vilket sätt jag föredrog när jag fick välja mellan två. Och då tyckte SPSM att jag var mer lagt åt det visuella hållet än det taktila hållet. Så då tog de beslutet att jag inte skulle läsa punktskrift när jag började grundskolan.
Och hur mycket ser du?
Ja, min syn har ju blivit värre med åren. När jag fick min första synundersökning så låg jag på 10%. Och nu så ligger jag på 3%.
Hur blev det sen när du började skolan? Fick du liksom använda vanlig text?
Ja, det blev ju att jag bara fick använda svartvitt. Jag fick ju massa hjälpmedel från synsättare som CCTV, förstoringsglas och lupp, tror jag det heter.
Mm.
Samt en kikare då, för att kunna följa med på tavlan och läsa på böcker med CCTV-kameran då. Läsa sidorna och styckena man skulle göra.
Liksom gjordes de här testerna om någonsin för att se dels om både om synen hade förändrats och om du hade förändrats i hur du liksom bäst tog dig an text eller så?
Nej, när beslutet hade tagits att jag skulle gå det visuella hållet så var det beslutet liksom tagit och sen så gjorde de inte. Jag har gjort flera synundersökningar sedan dess men aldrig tester kring om jag ska gå tillbaka till punktskrift eller inte.
Kommer du ihåg något av punktskriften idag?
Ja, jag har minnen och jag känner igen bokstäver när jag känner dem. Men jag kan absolut inte sätta ihop dem till ord. Och ja, jag kan väl några få bokstäver bara. Så att idag skulle jag inte säga att jag kan punktskrift.
Hur funkar det för dig att läsa svartskrift idag?
Det går. Beror lite på vad det är för text och hur mycket och så. Så kan det ta. Det tar mycket energi att läsa med ögonen för mig. Även, alltså dels på skärm och på papper. Så tar det väldigt mycket energi och tid att läsa.
Ja, du berättade här innan att du har precis gått ut gymnasiet. Jag tänker, speciellt sista året på gymnasiet är det ganska mycket som ska läsas. Hur liksom påverkade det din vardag att det tog så pass mycket energi?
Det påverkade en hel del skulle jag kunna säga. Jag gick utökat år, utökat program, eller vad man nu kallar det. Där man sakta ner skolan lite grann och sen går ett extra halvår eller ett år. För att just orka med skolan och hinna med allt som ska hinnas med. Och som du säger, i årskurs 3 så är det väldigt mycket mer att läsa. Och gå igenom texter och så. Och det tog väldigt mycket energi av mig att göra just de här sakerna. Jag fick ju många mina texter som pdf-form på dator efter många, många års tjatande. Men även då så blev det väldigt, väldigt mycket. Och det tog väldigt mycket energi, vilket gjorde att jag kanske la mycket på morgonen. Kanske hade jag mycket energi och läste igenom första lektionen. Och sen så förlorade jag mycket energi och då tog de andra kurserna på dagen stryk på det.
Hur länge kan du behöva vila efter att du har läst ett stort liksom sjok med text?
Ja, det är ja, beroende på storlek. Så om jag ska vila så mycket så jag är på tillräckligt hög kapacitet för att kunna läsa och faktiskt ta in ett stycke till, så kanske en halvtimme till 45 minuter, en timme kanske, beroende på också hur ljust det är i rummet. Om det är ljust, jag är väldigt ljuskänslig, så om det är ljust i rummet så kan jag också, så blir det längre tid. Det kan bli en och en halv timme om jag ska vila ut mig tillräckligt för att kunna ta in nästa stycke.
När du tittar på det liksom i backspegeln så här, kan du önska att du hade fått fortsätta lära dig punktskrift eller ha det parallellt eller så?
Jo, med att få att om jag hade kunnat få upprätthålla det, och eller vad man ska säga, när man jag kan, alltså jag kunde fortsätta behålla mina kunskaper i punktskrift, så hade det hade kunnat hjälpa i vissa fall när mina ögon inte orkar mer. Så hade, om jag hade kunnat gå över till punktskrift då jag använde tjänsten, så hade det kunnat underlätta en del i vissa situationer.
Hur tänker du framöver när du tänker kring liksom kanske högskolestudier och såna där saker? Använder du liksom mycket tal nu för tiden, eller tänker du att du vill kunna läsa med ögonen?
Jag hade nog velat använda mer. Jag hade nog behövt använda tal mer än vad jag gör. Jag har liksom gått in i det här tankesättet att det är möjligt att läsa med ögonen, och då gör jag det. Även fast jag då blir för trött sen eller får ont i huvudet och måste ta en längre vilopaus. Så om jag ska studera vidare så ska jag verkligen tänka på att jag måste använda tal, voiceover eller annan uppläsningshjälpmedel framöver. Eller börja få lära mig punktskrift igen. Så jag kan använda det också.
Ja, har du någon plan på det, att liksom plocka upp det igen?
Ja, det har jag faktiskt. Då jag i annat syfte ska behöva lära mig punktskrift, så har jag faktiskt försökt anmäla mig till ett punktskriftsutbildningsdagar, eller om man kan kalla det, på Almåsa Havshotell i Stockholm. Där man då får lära sig punktskrift igen från grunden, vilket jag tror jag behöver lära mig från grunden för att kunna börja läsa det igen.
Och här hörde vi Hauran Hildgard. Anton Kvarnström på SRF Göteborg är bland annat ansvarig för utbildningsfrågor. Han tror att det är vanligt att elever som egentligen skulle behöva inte får tillgång till punktskrift.
Ja, vi misstänker det. Problemet är att det finns ingen riktig statistik på hur många synskadade barn det finns i skolorna. Och där är jag faktiskt osäker på om det finns någon statistik alls för privata skolor. Det är svårt att riktigt kommunicera den här frågan med kommunen. Jag uppfattar att det är en av frågorna där det är svårast för oss som ombudsmän att få riktigt konkreta uppgifter från kommunala tjänstemän och politiker. Och jag tänker att det är kopplat till den, att man är lite obenägen att sätta in den typen av resurser. Att man har svårt att från lärarhåll kanske hantera det, och att det är därför man vill att det ska inte finnas kartlagt, dokumenterat, och att det finns statistik på det.
Så det blir lite grann som att avsaknaden av ett register gör att det är lättare att inte behöva göra någonting åt saken?
Jag tror att det är en resursfråga, och jag tror att det är en kunskapsfråga. Jag tror att man inte vill röra i någonting som skapar arbete för en, och arbete man kanske inte har kompetens att bedriva. Och från skolledningshåll, både från tjänstemän, politiker, rektorer och lärare, så tror jag att man är ovillig att ta på sig sådana saker i många sammanhang. Det är nog min väldigt korta gissning där.
Hur jobbar SRF med den här frågan?
Vi försöker ju lyfta det. Det finns ju ett samverkansråd som är kopplat till förskoleförvaltningen, men det gäller förskola och grundskola, där vi försöker lyfta just den här typen av frågor. Och SRF Göteborg har ju ett antal frågor som vi är satta att bevaka, och punktskriftsfrågan för synskadade barn är ju en prioriterad fråga, så att den driver vi väldigt hårt. Sen har jag ganska nyligen blivit anställd här, och det är ganska kort tid som jag har arbetat aktivt med den här frågan, så tyvärr så har vi inte kommit så jättelångt i det ämnet där. Så att jag har fortfarande inte varit i kontakt med berörda chefstjänstemän eller politiker i ämnet, utan mer tjänstemän på lägre nivå.
Men varför är det här viktigt då? Vad säger du till dem som tycker att man kan väl lyssna på talböcker?
Punkt är ju en jätteviktig fråga för att barn framförallt ska utveckla sin språkförståelse. Och ska man lära sig ett andra språk, som till exempel att man vill lära sig engelska, så är det avgörande för att man ska kunna utveckla språkförståelsen för det engelska språket. och inte bara ha det talade språket som sin enda tillgång.
Kan man göra någonting för att påverka på politisk nivå då, för att alltså göra det här till en lagstadgad rättighet?
Ja, och det måste man ju fortsätta att driva. Det är nog en fråga som man kanske, till skillnad från färdtjänst och ledsagning, som jag tror att det finns en större kännedom om bland politiker, lyfta upp frågan och förklara vikten av den. Jag tror att det är viktigt också att kunna skydda olika typer av talmedia också, som man ibland märker ansätts i många sammanhang.
Vad tänker du är den enskilt viktigaste åtgärden för att lyfta punktskriftens status?
Jag tror att det hade varit bra att få in den i lagstiftningen. Det skulle ju höja dess status och att den är en prioriterad sak som du inte kan bortse ifrån i olika sammanhang. Framförallt på skolnivå då naturligtvis.
Jag blev nyfiken på hur Specialpedagogiska skolmyndigheten jobbar med den här frågan. Jag ringde upp dem och fick prata med Carina Bigelius som är rådgivare på Resurscenter Syn inom SPSM. Hon säger att det finns forskning som visar att elever som på sikt kommer behöva punktskrift gynnas av att börja med det tidigt, även om de fortfarande ser lite grann. Eleven kan då ha två läsmedier parallellt och både läsa och skriva svartskrift och punktskrift. När det är rekommenderat att en elev ska lära sig punktskrift kan SPSM stödja skolan i arbetet. Men eftersom det krävs mycket tid och motivation för att lära sig punktskrift kan det vara svårt för både skolan och eleven att avsätta den tid som behövs. Särskilt i de högre årskurserna. Därför är det ovanligt att en elev har dubbla läsmedier. Då ska jag säga välkommen till Mattias Winsa som är ordförande för Riksorganisationen Unga med synnedsättning, US. Välkommen.
Tackar, tackar.
Ni har ju arbetat en del med den här frågan om punktskrift, om rätten att lära sig punktskrift. Jag vet att ni gjorde ett uttalande på ert årsmöte här under 2025. Vill du berätta lite grann om er ställning i den här frågan?
Jo, men vi gjorde ett uttalande och egentligen var väl att inte prata om rätten utan att det ska snarare bli en skyldighet. Alltså det ska vara obligatoriskt för en person med synnedsättning att behöva lära sig punktskrift.
Så ni tänker att det är ett ansvar som ligger både hos individen och hos liksom, skolan?
Ja, hos båda sidor. Som det egentligen är för seende människor också. Men om något märkligt så tycker även vi från SRF att det inte ska vara så för synskadade utan att det är bara en rättighet. Men problemet med en rättighet är att då har man också rätt att säga nej till någonting. Och jag har svårt att tro att citattecken i normala världen att man tycker att det är att man får frihet att välja sig att lära sig läsa eller skriva. Det tror jag många skulle säga nej till.
Vad ser du hos era medlemmar i US? Liksom är det utbrett att man är punktläsare eller är det många som inte kan och som skulle behöva kunna?
Jag tror absolut är man helt blind så är många fler benägna att lära sig det. För att ja, men, man ser kanske som en nödvändighet. Men jag tror att det är många som kanske ser mycket lite eller lite åt det mera brukar ofta välja bort det. Och jag tror kanske många skulle välja att det kanske hade kunnat vara fördel från att kunna det nu i efterhand. Om man exempelvis inte har hjälpmedel för tillfället eller några optiska verktyg för att kunna se. Så det gör ju att man kanske hamnar utanförskap när man inte kan punktskrift. Så det skulle faktiskt kunna vara fördel i vissa lägen. Sen rent hypotetiskt föreställer jag mig att har man en synsättning så har man kanske mycket lättare att åka skada ögonen än vad andra har också. Så det blir ju att man kanske är mer beroende av det än vad många egentligen föreställer sig.
Vad tror ni skulle behöva liksom till för att det ska bli så här? För att liksom både rättigheter och skyldighet från båda håll ska liksom fungera?
Först tror jag väl helt enkelt att diskursen inom rörelse måste ändras för att jag tycker att SRF själva pratar för mycket enbart om rättigheter. Och jag tycker när SRF går runt och pratar om det så känns det som att jag tror ju faktiskt att samhället ska hjälpa oss att kunna lära oss punktskrift om vi nu vill. Men jag tror inte att det är där största problemet är utan det är att folk har rätten ändå att kunna välja bort det också. Utan får man in att det här ska vara en skyldighet likt hur det är förseende, alltså då tror jag ändå att det skulle kunna bli någonting mer på riktigt av. Så det är väl på något sätt att få bort rättigheten och att det ska snabbt bli en skyldighet och att även vi i vår egna rörelse ska tycka det här. För att jag tycker, när jag försökt att prata om det här inom SRF-kretsar, så känns det som att folk tycker att det låter lite jobbigt att tvinga någon att lära sig. Det låter lite jobbigt. Så har jag i alla fall upplevt när jag pratat med många inom SRF om detta. Så jag tror det är första steget i alla fall, att helt enkelt att vi själva inom rörelsen ska inse vikten av att det här går inte att inte ha som en skyldighet.
Men varför är det viktigt då, nu när det ändå finns talböcker och talsynteser och allt sånt där?
Jag kan väl utgå lite från mig själv som väl ändå studerar till gymnasielärare och när man har läst mycket om utvecklingspsykologi och liknande, att språket är ju absolut det viktigaste som vi har för att kunna förstå vår omvärld. Och alltså, att inte kunna skriftligt språk. Nu ska jag välja, jag själv kan inte heller punktskrift, men jag förlorade syn när jag var 16-17 år. Så jag har ändå kunnat läsa på ett normalt sätt då, med svartskrift. Så jag har ändå kunnat bygga upp ett systematik inom mig och förstå hur språk fungerar. Och det gör man mycket när man kan läsa. Egentligen, alltså synskador som enbart lyssnar på ljudböcker eller talsynteser, det är ju analfabeter. För de kan inte läsa och vet kanske inte hur man stavar och hur ett språk byggs upp. Så det är egentligen hur man utvecklar, alltså hur hjärnan ska utvecklas, eller vår förståelse och vår omvärld förstörs nog lite av för att vi inte lär oss det.
Då tackar jag dig så mycket för att du ville ställa upp.
Tack så mycket.
Då ska vi köra lite techpepp igen. Välkommen Henrik Götesson.
Tack så mycket.
Idag så ska vi röra oss i punktskriftens tecken och inte mindre än punktskriftsinmatningen på iPhone. Och det är en funktion som också finns i Android. Men det är iPhone som vi kommer visa på idag. Och det är nämligen så att man kan skriva med punktskrift på sin skärm. Henrik, vill du berätta lite mer om hur det här funkar?
Ja, det fungerar så här att om du tänker dig en punktskriftsmaskin, så sätter man fingrarna på samma sätt. Man kan antingen ha telefonen på ett bord och då har man fingrarna horisontellt, precis som på en punktskriftsmaskin. Eller så har man telefonen mot magen som jag har just nu, och då har man fingrarna vertikalt, helt enkelt, som en punktskriftscell. Och sen så...
Precis, om jag bara ska förtydliga hur du håller den, att då håller man liksom, alltså ryggen på telefonen är mot din mage så att skärmen är framåt liksom.
Just det, så att då är fingrarna punkterna 1, 2 och 3 till vänster och punkterna 4, 5, 6 till höger, och då håller jag fingrarna ganska långt ifrån varandra. Så det är liksom på nästan andra längd till vänster så har jag punkterna 1, 2, 3 och sen nästan andra längst till höger, 4, 5, 6. Och sen så håller man då bara ner de fingrarna som man ska trycka ner, så att säga, när man trycker. Om man tänker sig 1, 2, då trycker man liksom dem samtidigt, helt enkelt.
Precis, så att man duttar liksom, vill du skriva bokstaven A så duttar du liksom, ja, med vänster pekfinger. Så här.
Exakt.
Mm. Vill du visa lite grann hur det funkar?
Ja. Man måste gå in och konfigurera lite grann innan man kan göra det här. Och det gör man då under inställningar, hjälpmedel, voice-over, punktskrift på skärm som det heter. Där kan man ställa in att man ska antingen kunna, att man då ska ha valet i rutan. Då aktiverar man det där. Eller så kan man ställa in att man gör en gest. Och grundgesten, det är att man trycker två gånger med två fingrar i telefon på telefonens hörn.
Ja, egentligen kan man väl säga att man håller ett finger på varje kortsida av telefonen och så tuk tuk.
Ja. Så fungerar det som standard. Tycker man att det är jobbigt med den gesten så kan man ändra till en valfri gest under inställningarna för voiceover och sen kommandon och gester. Det går att göra. Och då när man startar det här då, och är i ett skrivfält, till exempel i anteckningar, så kan man då skriva på det här sättet istället för med det vanliga tangentbordet. Och en del tycker att det går lite snabbare att skriva på det sättet.
Anteckningar.
Ja, Anteckningar. Då kan vi skriva lite här och då börjar vi aktivera punktskriften.
I början. Punktskrift på skärm. Åtgärder tillgängliga.
Punktskrift på skärm, sa den. Och man kan också ha ljudeffekter. Hej, utropstecken står det nu.
Härligt.
Och sen om man då vill byta rad, då drar man med två fingrar åt
höger.
Punkt 6.
Så, precis.
Radmatning.
Ja, och det är pek- och långfingret på höger hand kan man säga.
Ja.
Radmatning.
Och vill man göra ett mellanslag så drar man med ett finger åt höger. Vill man ta bort ett tecken, då är det ett finger åt vänster. Och vill man ta bort ett ord så är det två fingrar åt vänster. Sen så finns det också något som heter kommandoläge. Och för att komma i det läget så drar man med tre fingrar åt vänster eller tre fingrar åt höger. Och då så kan man utföra kommandon, samma kommandon för att styra hela telefonen som man gör om man har en punktskriftsdisplay ansluten. Så till exempel om man vill till nästa objekt så trycker man punkt 4. Om man vill till föregående objekt så är det punkt 1. Det är motsvarande som om man normalt sett sveper med ett finger åt vänster och ett finger åt höger.
Mm.
Nästa rotorobjekt, det är punkt 5 och 6. Och föregående är punkt 2 och 3. Alltså till exempel om man vill växla mellan och navigera med tecken och ord till exempel kan det vara. Eller byta språk eller vad man nu har i sin rotor då. Vill man då komma till hemskärmarna i kommandoläget så trycker man bokstaven H som är hem eller home eller så.
Just det.
Så det är några tips. Det finns bra information om det här under inställningar, hjälpmedel, voiceover, punktskrift. Punktskrift på skärm och sen trycker man på läs mer längst upp. Så kan man läsa sig till ganska bra hur det fungerar.
Och jag vill verkligen liksom slå ett slag för det här. Jag använder den här punktskriftsinmatningen jättemycket och kan liksom skriva långa texter. Jag kommer upp i samma hastighet som när jag skriver på ett dator- och tangentbord. Liksom.
Och man kan ju numera också välja att skriva med förkortningar. Och
just det.
Det finns ju olika punktskriftstabeller under punktskrift och tabeller. Och då väljer man Liblo i svenska. Och så tar man bort det som är förvalt, den här systemtabellen från Apple. Och det tycker jag man ska göra ändå. För Liblo i-tabellerna är mycket bättre och de kommer att bli ännu bättre snart. Så då väljer man 6.liblo i, det är det du kan välja just nu. Kortskrift då, och du kan välja fullskrift också. Och så kan man växla mellan de här tabellerna genom att dra med två fingrar uppåt när man är i punktskriftsläget. Och det här är också under utveckling, ska vi säga. Så, när det gäller de här tabellerna.
Just det. Och det är en himla tur att man kan växla för en sån som jag som är kass på förkortningar.
Ja, alltså jag själv gillar ju förkortningar, så de gånger jag skriver så har jag nästan alltid förkortningar på.
Mm. Ett annat hett tips som man kan säga att det är bra att ha skärmen på riktning låst.
Ja.
För att annars när man liksom lägger den åt sidan så där för att skriva med punktskriften, då kan den hålla på och försöka tolka åt vilket håll den ska vara rätt mycket.
Ja, den försöker avgöra om man har den på bordet eller om man har den mot magen och alltid lyckas inte med det.
När
ja.
Man står i punktskriftsläget så drar man med tre fingrar uppåt.
Ja, så att det är ju ett jättebra tips faktiskt. Sen så kan man ju också göra det här i enhandsläge. Och då finns det lite olika sätt att göra det här på. Det går att läsa mer om det i telefonen, exakt hur det fungerar.
Okej, Henrik, finns det något mer vi behöver säga om det här?
Man skulle kunna stå en hel dag och prata om det här. Men om man vill ha några frågor så kan man höra av sig till oss på SRF.
Yes, toppen. Men då tackar vi dig så mycket.
Tack så mycket.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Musiken som ni hörde i början av avsnittet var En liten visa om läskunnighet av Sofia Toresdotter. Jag som har gjort dagens avsnitt heter Isabelle Ulfsdotter och jag tackar för att ni har lyssnat på oss.